var vi här igen, Karin och Karin. Och idag så tänkte vi grunna tillsammans och vända och vrida på separation. När en relation tar slut på något vis. Vad som händer i ett sånt läge. Vad som kanske händer lite efter en separation med. Det kan ju bli en annan typ av relation kanske. Efter. Det kan vara ett definitivt avslut. Men det kan också vara något som händer efter. Mm. Kring det här ska vi försöka uppehålla oss.
Och... 5 timmar. Det finns mycket att prata kring just. För jag menar, vissa separationer kan ju faktiskt vara av godo.
Absolut.
Är det en separation mellan 2 vuxna så fyller väl det någon funktion på kort och lång sikt. Men är det barn inblandat, då kommer det också i ett helt annat läge. Mm. Har du i ditt arbete, finns det liksom någon gemensam nämnare så där att man försöker skuldbelägga den andra för att kanske hitta orsak till varför det blev som det blev? Eller, för jag antar att du får besök av par som har kommit fram till att vi kommer nog skiljas, men vi ska göra ett sista försök.
Ja, men jag har nog väldigt mycket olika erfarenheter av separation. För det är ju så att hur man än vänder och vrider så tror jag de absolut flesta tycker att det är svårt. Även om man vill separera så blir det ändå för väldigt många en sorg. Och ibland kan det ju vara skönt förstås, man vill verkligen. Men ändå blir det ett avbräck i livet. Så att det drar igång känslor, tror jag. För alla.
Oavsett om man blir lämnad eller om man lämnar.
För väldigt många kan jag se att även om man lämnar så är det ändå för väldigt många en sorgeprocess att släppa taget om den andra, även fast man vill lämna.
För det skuld?
Det kan vara skuldkänslor förstås, beroende på varför man lämnar. Trygghet. Det kan vara mycket som händer i en sån. Men sen har jag jobbat också med en grupp av personer som nästan har separationsfobi, eller vad jag nu ska kalla det för, som är extremt känsliga för att bli lämnade, avvisade.
En i en relation menar du, inte? Ja, just det.
I en nära relation. Och då är ju det en svårighet man har med sig, en slags känslighet för. Vi är så sociala varelser, vi vill liksom känna tillhörighet och trygghet, tror jag, med här, någon nära.
Och här kommer just den här känslan aktualiseras för mig nu. Jag har alltså varit gift tidigare och separerat. Och det var, behöver inte fördjupa sig det. Men efter det så har jag funderat och klurat mycket just kring det här med relationer och vad det är som gör att man säger att jag älskar dig. Och jag kan tänka mig att i en relation där någon är jätterädd för att bli lämnad ensam, när man då säger att jag älskar dig, är det mer liksom att jag kan inte leva utan dig. Och sen bodde jag i Italien en period, jag tror jag sagt det här någon tidigare på, men jag tycker det är värt att säga igen. Där jag så småningom lärde mig språket och förstod att uttrycket ti voglio bene, jag vill dig väl, är mer som ett lim, ett klister i en relation. Än att det var vad jag kom fram till själv, just skillnaden på de där uttrycken. Och då kan jag tänka att om man i tidigt stadium kommer till någon som kan hjälpa en med infallsvinklar i relationen. För många gånger fastnar man alltså i banala tvister eller vad man ska kalla det för. Och ser liksom inte... Men man kan behöva hjälp med infallsvinklar. För att kanske så småningom se det där. Ja, men jag tycker ju om det. Jag vill att du ska må bra. Och frågan då, skulle det underlätta om man, tror du, om man i ett tidigt skede i en relation där man känner att nu håller vi på att glida ifrån varandra, skulle börja gå och samtala? Dels bestämma sig för att vi pratar mer om sakproblemen. Och kanske, när man känner behovet av det, söka sig till hjälp i samtal för att hitta en väg ur. Det kan ju bli både och. Vi bestämmer oss för att dela på oss eller att man hittar tillbaks. Ja, det var en lång fråga, men jag tror du förstår vad jag menar.
Det var många saker som jag ville nappa på där i det hela.
Ja.
Jag tror att absolut att det kan vara värdefullt att gå och prata med någon. Ja. Men jag tror också att det är många som kan börja prata med varandra utan någon annan. Också att det kanske är just det man behöver. Man behöver våga vara ärlig med varandra. Och det jag verkligen vill nappa på var det du sa alldeles i början. För jag brukar tänka så med att jag vill dig väl. Och jag brukar tänka kärlek. Ja, alltså att det är ett beteende. Jag vill dig väl är ju en inställning och säkert beteenden som kommer.
Mm.
Och en kärlek är ju att vi leker fint ihop här nu.
Mm.
Medan jag älskar dig kan ibland kanske vara... Ibland är det ju en genuin förstås.
Mm.
Men det kan också vara att jag behöver dig.
Ja, det är precis.
Och då är det en liten annan... Då är det mer utifrån mig uttrycket kommer. Så att... Men nu är vi inne verkligen på relationen att den ska hålla och vara fin där. Separationer...
Vad tänkte du?
Är ju på något vis också lätt hänt att det gradvis liksom händer någonting i en nära relation där man glider ifrån varandra. Och där det jag har sett i många par är att en har redan checkat ut. Ja. En har redan lämnat men inte varit ärlig och pratat om det. Och den andra är mer ovetande här och sitter kvar. Och då, det hänger ju ihop med att man någonstans inte kan, vill, vågar, klarar av och prata om de här ömma sakerna. Jag tror att det är skam ibland som ligger, rädsla förstås. Så man tar inte upp saker. Man
vill tyst. Inte veta. Eller, men alltså i en vardag, om man tittar, med båda heltidsjobbar. Man har ett varsitt fritidsintresse, en inte spelar golf, då är man alltid borta. En går i kör och en går på en fotokurs eller vad som helst och sen gör man vissa saker tillsammans. Men så finns det barn med i bilden också som också behöver sin uppmärksamhet och närhet. Just det där med har jag förstått, skuldkänslan hos barn med föräldrar som separerar kan vara ganska betungande i livet utav att jag kanske gjorde fel eller jag kanske sa något som gjorde att mamma och pappa bestämde sig. Ja, man kan ju förstå det upp saker också. Men ja.
Den handlar nog också väldigt mycket om att man kan prata med barnen också.
Mm.
Vilket inte är så enkelt när två, om ett par bryter upp där och det är många svåra känslor som det verkligen kan vara i en separation med, då blir man rätt självupptagen tyvärr.
Ja,
man blir ju känslostyrd till max i de lägena och kan tappa bort det här och se sina barn, vad de behöver. Mm. Sen finns det ju mogna personer som klarar av det också, men väldigt många utav oss blir självupptagna för vi blir så känslostyrda där.
Ja, det kan ju man fråga om att till och med känna liksom, hur ska jag klara den här dagen och bara bita ihop och göra. Men om vi då tittar på, för att få sig med sig då, att ha sig med sig under och efter en separation. Att hitta, är inte vikten på något sätt att man fokuserar på att man har sin, och det är ju på ett tidigare stadium redan när man går in i relation, att veta sin, vad ska jag säga, självkänsla eller vem jag är. Det är ju en strävan man har, höll jag på att säga.
Men om jag får tänka lite, för jag brukar, jag möter rätt ofta personer som har blivit lämnade.
Mm.
Och då är det ju inte de som har valt det, utan det är den andra som har valt det.
Mm.
Och då hamnar man ju i en krissituation.
Mm.
Definitionen av kris är ju på något vis att man blir försatt i en situation som man inte snabbt kan problemlösa sig ur, utan man blir försatt i en situation där. Och då är det mer att liksom bara klara av och, som du var inne på, ta en timme i taget, en dag i taget här. Lugna ner det hela för att se vad, få fatt i någon typ av gradvis acceptans för situationen och sen börja en resa efter det.
Ja, och på något sätt släppa känslan. Jag kan tänka mig att man skulle varit utsatt för, om en partner har varit otrogen och sen lämnar, en känsla av hämnd. Att man tar bort de här, det är ju lätt att sitta och säga i och för sig, men att kanske börja fokusera mer på, precis som du säger, att hitta sin styrka, sina, vad vill jag egentligen?
Mm, mm.
Och det är ju ett fenomen som är väl känt, att man utplånar sig nästan till döds i framförallt relationer där misshandel förekommer. Ja. Man lämnar inte. Varför? Omgivningen fattar ingenting.
Mm.
Det är så uppenbart.
Mm.
Men då är det kanske rädsla och sånt inblandat också. Men just det där att istället för att fastna i ilska och hämndkänslor eller skuld, att ganska snart börja söka sitt. Mm.
Där sätter du också ord på två känslor som jag tror är vanliga i de lägena. Att man blir arg, alltså man vill hämnas här, eller att man hackar på sig själv hejdlöst då, och dömer sig själv, vilket också sätter ord på hur känslostyrda vi blir i de lägena, där det är så svårt att vara still med sig själv och kanske mer vara ledsen över, sörja, det här gjorde jätteont, jag vill inte det här, och det är så här, hur kan jag liksom vara still med det? Men sen verkligen få fatt i den långsiktiga, vad är bra för mig på sikt, så jag inte blir för känslostyrd här. För då gör jag kanske tokiga saker istället. Det är så himla lätt att göra det. Istället för att få fatt i, vad vinner jag på lång sikt här nu då? Om jag liksom börjar en längre resa med mig själv här.
Men samtidigt är det viktigt att möta ledsnaden, sorgen, ilskan. Men att kanske på något sätt hitta en mening i det också.
Ja.
Veta att det här fyller också en funktion.
Mm.
Men att någonstans försöka hitta en medveten tanke om att när det här värsta sorg, ilska, hämndkänsla, vad det nu är över, då ska jag banne mig. Ja. Jag vet inte om man ska bli så personlig, men jag vet att när jag hade tagit det steget, då började jag måla. Jag började sjunga kör. Och jag sökte upp komvux och kompletterade med ämnen för att sen kunna söka vidare. Jag har faktiskt inte tänkt så här tidigare, men det hjälpte ju mig att jag hade mål för mig. Och det tror jag är viktigt. Men samtidigt smärta sig igenom.
Vad intressant, för komvux var nog också en del i min resa där. Ja, ja.
Jo, men där ser man alltså...
För det blir, jag tror att det har att göra med att man någonstans har liksom, har man blivit en separation där man har blivit sviken. Så är det, om man ska börja där så måste man ju ha sig med sig, och det är nog den processen som börjar där. Att jag måste se till här och klara mig själv på ett sätt.
Ja, och det här var ju rätt intressant att den gemensamma nämnaren för oss då i liknande situationen är faktiskt just komvux som ger kunskap. Och man säger ju det, att kunskap är makt, men det är en makt som inte ska missbrukas, utan ta den till sig och gör någonting utav det för ens egen skull och sin omgivning av godo. Och det här ser man ju då också vikten utav, kommer vi in på det, med skolan och men det är ett annat kapitel, det kan vi ta en annan gång. Nej, men det är rätt fascinerande just det här, för vad är det samtidigt, och det kan man kanske inte svara på egentligen, men vad är det som gör att den ena parten söker sig bort, inte hitta någon gemensamma nämnare med den man lever ihop. Det var en otrolig passion de första 2 åren, och sen kom barnen och sen märker man att man växer ifrån varann. Med en vilja till kunskap på något sätt, så kan man faktiskt hitta vägar också tillsammans.
Det som är kanske komplicerat i vårt samhälle, att vi får en så konstig bild. Jag har sett på några sådana här program ifrån Indien där de ju blir ihopparade med en partner som släkten har valt. Och de sitter där som äldre par och tittar tillbaka på sina äktenskap. Och de som de har filmat då, det finns ju säkert andra varianter, men de absolut flesta ser så fina och kärleksfulla ut och har liksom hittat ett fint sätt att vilja varandra väl här. Och då blir det ju ibland, det här brukar jag prata med en person mycket kring, att det är som också ett commitment, det engelska ordet, ett åtagande med engagemang. Jag bestämmer mig för att det här är vår relation här. Och då är det ju lite den här inställningen som du, jag vill dig väl. Alltså, hur månar vi om den kärleken tillsammans här? Och där tror jag att vi pumpas med så mycket konstigheter hur det ska se ut med någon passion här som ska vara för jämnan, som inte finns, och lockelser kring att det finns något bättre hela tiden, och då släpper man taget om commitment.
Ja, och jag har ju en känsla av att det är en helt annan kultur. För jag tror att man tänker i den här bilden. Jag såg något inslag för inte så länge sedan. Precis den här bilden, en indisk familj. Mm. En flicka av 20-25 års ålder någonting, och så föräldrarna då som hade faktiskt utsett flera, men hon hade nobbat. Så det var ju också lite intressant.
Mm.
Man tänker också utanför sin egen parrelation, tror jag. Utan man har ett ansvar liksom med barnen, med mormor, morfar, farmor, farfar, kusiner, släkten. Mm. Det är ett större sammanhang som binder ihop. Vi är ju så
individualiserade.
Ja. Och bara det här med att vara med sina äldre, att ta hand om, eller det är en helt annan ansvarsfördelning.
Uh-huh.
Så jag tror, jag säger inte att jag vet, utan jag tror att den där överenskommelsen som man gör i parrelationen, där ingår det att vi ska finnas liksom i ett större sammanhang.
Mm, mm. Så är det absolut i den kulturen. Det är
du hade varit i Indien, eller?
Ja.
Har du sett det här på nära håll och upplevt liksom, för det kan man ju känna i en atmosfär i ett sammanhang, eller?
Ja, absolut. Så gick det ju att läsa av det och förstå det, och att hon vi bodde hos var ju skild, så det var ju lite ovanligt. Men också vilket hårt liv det blir om man hamnar utanför.
Ja,
fick man väldigt inblick i.
Jo, men det bevisar väl verkligen just på vikten av att inte vara utanför. För då hamnar du verkligen utanför. Utan då är det ju viktigt att hålla i. Och då blir liksom parrelationen kärnan i en cell på något sätt. Som är grunden till att det fungerar. Ja. De andra behövs ju naturligtvis också i omgivningen där. Nej, men det är lite intressant, för att om man tittar just på olika kulturer.
Ja. Så vi har ju liksom lite koppling till Dominikanska republiken, och där blir det ju också på ett sätt en väldig inblick i vilken skillnad det är att vara man och kvinna i den kulturen, där männen har väldigt mycket frihetsgrader mer än kvinnorna. Men också det här, bara nu glider jag iväg, men att det här med den biologiska kopplingen som släkt är inte alls lika stark som vi, utan det kan vara någon som man har umgåtts med sedan barn, och då, det kallar man den för bror här. Man väver in mängder av personer i familjen. Jag är också jätteintressant hur olika kulturellt det kan vara.
Man kan ju köpa in någon i en familj för 5 kor eller så, när man hör såna vansinniga historier. Det är någon som har haft närhet till de här kulturerna, jag tror det var i Kenya. Just det här att, som du nämner också, känslan utav släktskap behöver inte vara blodsband.
Nej.
Utan det kan vara 5 kor till exempel. Någonting sånt. Men ansvarsfrågan finns nog där. Men just den där känslan utav vad ska jag säga, just den där, undrar om man i olika kulturer världen över känner att jag älskar min fru. Eller är det här är kvinnan jag lever ihop med, hon föder mina barn.
Och där har vi ett stort forskningsfält.
Ja, den här podden kommer hålla på i 18 år.
Exakt. En helt annan vinkling som jag har tänkt på mycket i mitt arbete är också när när det är ett par som vill separera, hur det ibland är så svårt att släppa taget om varandra ändå. Och där det ibland blir så tydligt att de måste helt och hållet göra separationen.
Mm.
Här borta är mammamiljö, här borta är pappamiljö. Ni ska inte lägga er i varandras arenor här. Därför att ibland så är det, vill man fortfarande ha kontroll vad den andra gör och så vidare här. Och då brukar jag ibland liksom tydliggöra, ibland måste man liksom helt separera innan man sen kanske kan hitta en ny vänskap, en ny dans emellan varandra här.
Men då måste båda vara medvetna om den dansen så att säga, så att det inte en dansar vals och en andra tango i par, utan att man är överens om att vi jobbar så här. Och här kommer den här bilden in som jag också har funderat på under åren när vi pratade kring det här med beteendeförändring. Att man kommer till insikt på något sätt att det här går inte längre. Vi går skilda vägar. Men att man då någonstans är medveten om att då kommer det här att komma som du menar. Någon kanske känner att jag kan inte leva utan det här går inte. Men att det är just insikten och så kommer jobbet med att börja förändra. För det går ju inte bara för att man har fått en insikt så löser det sig, utan då börjar ju jobbet. Och då kommer det här med, som jag brukar kalla, med tillhörande abstinens.
Avgiftning, sa
du. Avgiftning med tillhörande abstinens. Alltså. Just det här att, är man medveten om att det i beteendeförändringen någonstans kommer uppstå det här som kan nästan kännas, nej men vi fortsätter att leva ihop i alla fall. Det är bättre än som jag mår nu. Men om man är medveten om att efter den här avgiftningen och så, så kommer jag att söka till komvux. Nej, men, någonstans liksom att man, ja, det är medvetna handlingar och man förstår att det är ett jobb.
Ja, men väldigt många behöver nog hjälp där, därför att ofta är det en som signalerar att det här inte blir bra.
Jo, det är det jag menar lite grann just där, att kanske gå till någon som hjälper en att få, hjälper paret
att se,
att förstå processen.
Det är därför kommuner har familjerådgivning, tänker jag med. Det finns ju liksom i
men vilket kommunal ansvar de har. Då vill man ju också få klart för sig att de vet vad de pratar om, höll jag på att säga. Och kunna läsa av vad det handlar om. Ja, det är inte lätt att vara människa, var det någon som sa, har jag för mig.
Ja, du.
Strindberg, va?
Det är synd om människorna.
Det är synd om människorna, ja.
Något sånt sa.
Sant, ja, det är det. Men vi har ju oförskämt bra också mellan varven. Och kunna ta vara på... Alltså kriser i en relation som kan kännas oöverkomliga kan faktiskt leda till någonting väldigt bra också.
Så är det väldigt ofta, tror jag. Att lyckas man, jag tror jag sagt det här flera gånger, göra lemonad av citronerna, alltså lära sig någonting utav svårigheterna man går igenom, då tror jag alltid att man utvecklas och går åt rätt håll här. Och separationer är oundvikliga, vi ska ju dö, folk kommer att försvinna av den anledningen, så separationer är oundvikliga
och kanske nödvändiga att ventilera, inte skapa på något sätt att prata kring, att det inte bara är guld och gröna skogar. Alltså som vanligt nu så skulle vi kunna fortsätta att prata i hur mycket som helst kring det här också. Men vi stannar där, tycker jag.
Det låter
bra.
Får vi se
om vi kommer tillbaks längre fram kring de här frågorna. Det kanske uppstår tankar kring som vi hör utifrån och så som vi kan ta upp.
Mm.
Så går man väl och sätter lite flera blomfrön nu då, så här i början på mars och driver upp livsbejakande och härligt. Tack för idag!
Mm. Tack så mycket!
Hej då!
Hej. Thank you.